jag fick första maten som man kunde laga, mat från forna Jugoslavien. För mig kändes liksom att nu är jag inte flykting, men nu lever jag i ett land som jag är född. För att jag tog ju med mig maten också, kulturen och maten.
Du lyssnar på ett avsnitt av Firman och jag, av och med journalisten och företagaren Fredrik Bergman. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund, en branschorganisation som hjälper småföretagare runt om i landet.
De flydde de sönderbombade Pristina i Kosovo 1989. Via Warszawa kom de till Gdansk i Polen. Och där fick de tips om att ha en båt till Sverige. Väl här placerades de av Migrationsverket på en förläggning längst in i skogen i västra Värmland. I Kosovo hade Hisen arbetat som geolog. Men att fortsätta med det yrket i Sverige, det var bara att glömma. Hisen blev först lokalvårdare. Men ganska snart började paret Hisen och Hafize Mesio se andra möjligheter längst bort i Värmland. De öppnade en liten butik, Balkanboden, med mat från andra länder. Just sån mat som flyktingarna saknade. 30 år senare är Balkanboden i Charlottenberg ett jättevaruhus med över 3000 kvadratmeter och en omsättning på omkring 100 miljoner kronor. Från lokalvårdare till stormarknadsdirektör i det nya landet. Hur gick detta till? Välkommen till Firman och jag, Hisen Mesio.
Tack.
Du och din fru började driva en liten matbutik och nu när ICA-nyheterna listar Sveriges mest lönsamma butiker så finns alltså Balkanboden med på 10-topplistan. Berätta hur det gick till. Hur började din företagarresa?
När jag kom till Sverige som du beskrev lite grann, jag kom 89. Mm. Sen jag var ju utbildad som geolog, men det var inte så lätt att komma i livet med det yrke jag hade. Och då var också under den tiden kom massa från forna Jugoslavien, både albaner och bosnier. Sen fick jag jobb som tolk både för att jag pratade både albanska och serbokroatiska. Den tiden fanns knapp tolkar. Det fanns liksom ingen alls. Och då var vi väldigt få tolkar här i Värmland. Men efter ett lång tid som tolk, det var inte lätt att jobba som tolk. För att man kunde bli hotad och det kunde ju vara mitt fel. Enligt dem, att de har fått utvisning och bla bla sådana grejer. Då tänkte jag, nu måste jag ändra mitt yrke och göra någonting som inte har med tolkning att göra. Mm. Och då blev det, kom min bror på besök. Mm. Och han berättade lite grann vad han sysslar med. Han sa att han jobbar med en kille och hämtar mat och sådär. Så plumpt slog mig, ja, men varför kan jag inte göra så? Min ekonomi var ju allt vi hade, då var det 500 kronor. Ja. Så med de pengarna åkte jag till Malmö. Mm. Så köpte jag 5 dunkar med olja.
Vad var det för olja?
Matolja, vanligt matolja, 10 liters. Mm. Och då, men under tiden som jag har jobbat som tolk, jag har träffat jättemånga människor. Mm. Och fick liksom kontakt, ett jättestort kontakt. Mm. Och på vägen hem från Malmö till Falkenberg så sålde jag de 5 dunkar med matolja. Mm. Så åkte jag direkt tillbaka, men inte Malmö, Helsingborg. Så köpte jag 10 dunkar med olja.
På samma resa?
På samma resa. Och så började sakta. Men sen började med presentartiklar och mattor och allt såna grejer.
Och då öppnade din liten affär, va?
Då öppnar vi vårt eget. Mm. Och då började vi med lite mat från forna Jugoslavien. Och då hade vi kanske en hylla eller 2 hyllor med mat. Det var nästan från ingenting. Men jag hade tur att under tiden så har jag jobbat som tolk och skaffat mycket kontakter med folk. Både med myndigheter. Mm. Banker, kommuner, skatten och sådär. Och då fick jag liksom, jag fick mycket hjälp av dem. Inte hjälp för att skaffa varor, men hjälp att bilda ett företag in i Sverige. Mm. Ett främmande land som var för mig.
Mm.
För att jag har aldrig i mitt liv sysslat med business. Jag har ju jobbat som geolog. Jag har jobbat med berger, jag har jobbat med mineraler. Mm. Jag har inte jobbat med inköp eller försäljning eller någonting sånt.
Men du, hade ni inga affärer för orientalisk mat i Värmland på den här tiden?
Nej, det fanns en liten orientalisk i Karlstad. Men det var ett väldigt, väldigt litet. Och när vi öppnade butiken, då kom vi på att vi lever i Sverige. Och då ska vi ägna oss mot svenska samhället. För att en invandrare, han vet vad Vegeta, exempel Vegeta, och det är en allkrydda.
Mm.
Men det vet inte en svensk vad Vegeta är. Vi ska lära, hur ska vi lära dem?
Och här var ju Jugoslavienflyktingarna som var den stora flyktinggruppen när ni började.
Precis, det var den största flyktinggruppen, det var bosnier och albaner.
Och de kunde inte hitta Cevapcici och Vegeta och allt det här?
Ja, det stämmer.
Men nu, hade du, att du såg de här möjligheterna, att dels hade du kontakterna från att du hade varit tolk lite grann då, och dels kunde gick det att sälja billig olja. Den här egenskapen liksom att se möjligheter, hade du den som barn? Var du liksom...
Nej. Nej, ska vara ärligt, som barn, jag är uppväxt i en jättefattig familj. När jag säger jättefattigt, min pappa dog när jag var 15 år. Och jag var ju äldst i familjen. Jag var tvungen att ta hand tillsammans med mamma. Ta hand om mina syskon. Det var svåra vägar att komma, det var mitt uppväxt. Men där fick jag också lära mig om livet.
Mm.
Lite grann.
Men du var ingen sån där som Ingvar Kamprad som sålde blyertspennor till klasskamraterna och sånt?
Nej. Jag har ju börjat också med landsmän. Det har jag börjat. Det kanske man kan säga på det sättet också. Jag har inte haft så många kamrater, men jag har haft landsmän som jag kunde sälja olja och sen Vegeta och sen mattor och sen lite prydnadshem.
Mm. För det känns ju som om liksom, hela din stil och hela Balkanbonens utveckling känns ju som det här är liksom född entreprenör. Född för att hålla på med business.
Nej, men jag är optimist. Som barn, även när jag hade svåra tider.
Ja.
Jag är en sån person som är optimist. Om jag inte är optimist så skulle vi aldrig kunna gå vidare med någonting. Om man ger hoppet och säger nej, jag klarar det inte. Då är det man får inom sig liksom kraften ner. Då har man inte kraft och då orkar man inte jobba. Ska man vara optimist och säga, jo men jag klarar mig också. Precis som de andra. Nu är det svårt, men det kommer bättre tider. Man ska ha tålamod med sig själv.
Och det kanske du hade så, de här egenskaperna skulle man kunna ha som geolog också. Man måste ha tålamod om man ska hitta de rätta bergarterna in i berget.
Absolut, det är det jag tänkte säga. Man ska ha, för att man ska hitta mineraler, då ska man liksom inte vara nervös. Även om jag missar första gången, då hittar jag andra gången.
Mm.
Så gjorde jag med min business.
Men du, hade ni själva upplevt att de här varorna fattades?
Ja.
Ni kunde inte laga den mat ni ville när ni var i Sverige.
Exakt. När jag bodde på förläggning också, det är stor skillnad mellan svensk matkultur och Balkans matkultur.
Ja.
Det betyder att det var ju liksom maten i Sverige, vi kunde inte äta för att det var inte så mycket salt och det är inte mycket, som det var mycket socker kanske i maten. Vi är mer vana att ta med salt eller göra mer kryddigt och sådär.
Mm.
Och kanske äta någon burek som du såg på i butiken.
Mm.
Men det fanns ju inte här.
Nej.
Och vi ville laga mat på eget sätt.
Mm.
Och det fanns inte. Vi var tvungna att resa från Nykroppa till Göteborg för att köpa lite var. Det var den tiden, det var inte mycket lite varor. Och då slog mig liksom att nu har vi folk från forna Jugoslavien som behöver prova sin egen matkultur även här i Sverige.
Mm. Jag tänker på det här, vad betyder maten när man kommer till ett annat land? Att kunna få äta sin mat?
Ja, det är där vi har startat ju Balkanboden. För att när jag personligt kom till ett nytt land, nytt kultur, nytt mat, allting liksom. När jag fick första maten som man kunde laga, mat från forna Jugoslavien, för mig kändes liksom att nu är jag inte flyktingar, men nu lever jag i ett land som jag är född. För att jag tog ju med mig maten också, kulturen och maten, som jag är född och uppväxt med detta. Och även lära andra. Så att den här, de behöver inte äta allt vad vi äter där, men de ska ta, vi ska ta någonting som är jättebra för samhället. Mm. Som typ, om vi tar den enklaste, det finns ajvar, och cevapcici, och allkrydda.
Det fanns någonting sånt med, som ni hade med, att få laga liksom er mat och göra det på riktigt sätt.
Absolut, och så när vi kom till Sverige, då var det liksom första maten jag åt i Sverige från Balkan, då var det vita bönor. Mm. Vita bönor är väldigt populärt.
Det gick att hitta i Sverige?
Det gick att hitta, ja. Mm. Men inte i Värmland.
Har du liksom förmedlat din matkultur till svenskarna? Är det någonting du har velat?
Ja, det var min önskemål från början. Att lära och få svenska kunder som vi har idag. Vanliga svenskar som ska komma in och handla på Balkanboden.
Nästan som ett integrationsprojekt.
Ja. Därför när jag kom till Sverige, jag fick allt fint. Allting vad jag behövde. För mig även idag är väldigt viktig integration. Väldigt, väldigt viktigt.
Men är det många svenskar, eller liksom infödda svenskar vi ska säga, som handlar i Balkanboden?
Absolut.
Ja.
Absolut. För att de har varit i Kroatien, de har varit i Turkiet, de har varit i Thailand, de har varit någon land som de tyckte, den maten var fint. Hur, vart ska vi hitta? Efter stängning, då hade vi guide. Och så, den maten gör man så. Mm. Plus vi hade matlagning varje lördag. Vi lagade mat. Kunderna kommer från 3 till 6, prova den maten och så fick de recept med.
Det är liksom matdiplomat nästan.
Ja.
Och ni var de första kosovoalbanerna i Charlottenberg?
Det var en familj innan, men de flyttade direkt från Charlottenberg till Göteborg. Och då började jag där gå på SFI. Mm. Jag blev så väl mottagen liksom, både från kommun och samhället. Mm. Så jag kände mig liksom stolt, jag kände mig lättnad, jag kände mig liksom att jag flyger, att jag inte går, men jag flyger. Mm. Så mycket hjälp jag fick. Men efter 6 månader, jag tyckte mig liksom, nu är jag handikapp. Jag sa till min fru, vi är handikappa.
Jag sa, varför?
För att leva under med socialbidrag. Mm. Jag sa, jag måste hitta någonting. Mm. Och då hittade jag ett jobb som lokalvårdare på Gränsrasta. Mm. Där har jag jobbat ganska många år. För det var mitt första lön, det var 1000 kronor. Men jag sa till honom, snälla, det är inte lönen är frågan om. Det är att jag kommer in i ett arbetsliv in i Sverige. Och där fick jag också mina krafter. Eller som jag brukar säga, som ett nyfött barn, när du får lära honom hur ska man gå. Mm. Då fick jag lära mig det liksom, hur ska jag utveckla mig in i Sverige. För att personalen var väldigt trevligt, väldigt fint. De hjälpte mig med hela hjärtat. Och då kände jag mig bekvämt också. Så jag sa, spela ingen roll pengar.
Var du lokalvårdare medan ni byggde upp den första butiken?
Ja. Nej, jag var lokalvårdare tills började komma första kvoten med flyktingar. Mm. Men innan, jag har också praktiserat inom Eda kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden. med, som praktikant. Men det var några månader. Tog vi prover, vatten och allt sådana grejer. Mm. Men sen jag var lokalvårdare. Och när behovet, när det kom jättemånga från forna Jugoslavien. Då var nästan varje samhälle var ju flyktingar från Bosnien och Kosovo. Och det var väldigt få tolkar.
Mm. Ah, ja, och då blev du tolk istället?
Då blev jag tolk istället.
Mm. Och den första Balkanboden, det startades då i?
Arvika.
Arvika, ja.
Arvika.
Och kom kunderna direkt då?
Absolut.
Det var liksom ett givet behov av detta?
Direkt.
Vad tycker du var svårast med att starta företag i Sverige?
Svårast det var som sagt att det var allt nytt. Allting nytt var. Ett nytt land, nytt, nya lagar, nya samhälle, nya jobb. Men det var, jag kan inte kalla det svårt. Jag hade tur som har jobbat som tolk och då hade jag bakom mig jättemånga aktörer. Inte rika människa, men folk som lärde mig.
Du hade samlat kontakter nästan.
Precis, för att jag hade tur som när jag har jobbat som tolk. Då har jag jobbat hos kommun, Skatteverket, polisen, revisorer, banken.
Mm, ja.
Och då gick jag till banken och diskuterade med företagsledning där. Och det var en kvinna som jag vet inte om hon är pensionerad eller inte. En som heter Lena. Jag kommer aldrig att glömma när hon sa, vill du ha pengar? Jag tänkte pengar, men jag sa inte mer än 5000 kronor. Hon sa, vad ska du göra med 5000? Jag sa, jag får börja med de pengarna som jag har möjlighet att betala tillbaka. Och då gick det liksom, jag vet inte, det var svårt, det var rädslan att man begår misstag. Men jag hade bakom mig folk som jag fick lära mig. Hur ska jag starta ett företag i ett främmande land? Att jag inte undviker att betala skatt, att jag inte undviker att betala moms. Och det är de som lyfte upp dessa, jag fick hjälp gratis.
Många pratar ju annars om att det är svårt i Sverige med byråkratin för den som ska starta företag, men du upplevde det inte så då?
Första kontakten, när jag skulle starta en disk för att sälja oliver och feta ost och sådana grejer. Vi var tvungna att ha kontakt med kommunen. Och jag tyckte att det var ett byråkrati. Men efter, jag såg att det var inte byråkrati, men det var perfekt. Det blev butiken liksom, den begäran som hon hade. Mm. Jag tyckte att det var fel. Mm. Jag tyckte. För att jag kom från ett annat land.
Mm.
Jag tyckte liksom att det var lättare i Kosovo att bygga sånt.
Mm.
Men när hon ställde sina krav,
mm,
då tyckte jag att det var den bästa butiken.
Och i efterhand tycker du att det var rätt?
Jag köpte blommor, så jag gick efter allting. Så jag gick till den personen och sa tack.
Mm.
Byråkrati. Jag vet, det beror på hur man ser. Mm. Det är inte byråkrati, men man måste liksom hitta ett rätt sätt.
Mm.
Och gå och vara förtroende till dem. Att du klarar. Inte bara gå dit och säga, du jag öppnar. Jo, men du öppnar, men hur? Mm. På vilket sätt?
Du, har du något råd till, om det skulle komma någon som du, en ung flykting som vill starta företag i Sverige?
Ja. Mitt råd, första rådet är att lära språket. Det är första nyckeln.
Mm.
Integrera när man kan språket. Man integrerar sig in.
Mm.
Och var aldrig rädd att prova. Men de ska öppna för att de ska må bra. De ska leva fint. Man ska inte öppna för att för ett år eller några år bli rik och börja bara med utdelning och sådana grejer.
Du lyssnar på ett avsnitt av Firman och jag, av och med journalisten och företagaren Fredrik Bergman. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund, en branschorganisation som hjälper småföretagare runt om i landet.
Nu har ni 22 anställda, ja. Och ni är, och hela butiken är halalkött. Halalkött var ju också någonting som inte ni fick, som inte gick att få tag på överhuvudtaget. När den här vi, tiden när ni började. Åtminstone inte i Värmland, va?
Precis. Det var ju inte så många som har liksom visste vad halal är.
Mm.
Och då fick jag alltid har byggt butiken med kundens begäran.
Mm.
Jag vill ha, det hade varit bra om du hade den, det hade varit den. Det, så då liksom, vi har byggt upp, vi har tagit varor.
Mm.
Och då såg jag att, du, ska jag ta den grejen? Det finns öl, det finns på Konsum, det finns ICA, det finns överallt. Falukorv, det finns ICA, Konsum, det är ingen idé. Vad ska vi göra? Ja, men vi börjar med någonting som inte finns.
Mm.
Så jag gick in och läste, vad betyder halal?
Mm.
Efter att jag har läst och lärt mig vad det halal, fast jag kommer från Kosovo, jag är muslim själv, men jag visste inte vad betyder halal.
Just det, och det här var ni tidiga med. Det var en tidig framgångsfaktor för Balkanboden.
Det är riktigt.
Mm. Du, alltså, Charlottenberg är ju en ovanlig plats om man, i svensk landsbygd. Här är, ni har nästan ingen arbetslöshet. Du pratar om att det är svårt att rekrytera. Det är liksom överhettat nästan, och ändå är det landsbygd.
Ja, det stämmer bra. Det är inte lätt att få tag kanske på kunniga personal. Vi har försökt och ta personal utifrån att rekrytera in, men det är nästan omöjligt. Och vi lider faktiskt för personal, speciellt för charkuterister. För att vi vill göra någonting.
Mm.
Vi ska inte slakta. Vi är inte någon som är slakteri eller någonting. Men vi ska göra någonting som inte finns. Göra falukorv, göra såna cevapcici, göra vad heter den här?
Gör ni egen cevapcici?
Inte nu.
Nej.
Vi har ingen folk.
Hade ni kunnat rekrytera, hade ni gjort det?
Absolut.
Mm.
Vi har rekryterat, men det är jättesvårt, jättejobbigt.
Mm.
Det finns inte. Helt och hållet, liksom. Det finns inte att få tag i Sverige.
Och just nu går det så här bra att ha butik på gränsen, i gränslandet mellan Sverige och Norge. Men det har det inte alltid gjort. För det beror helt på hur kronkurserna ligger mellan Sverige och Norge.
Nej, det alltid går väldigt, väldigt bra. Spelar ingen roll om norska kronor är högre eller under svenska kronan. För att den nischen vi har så finns inte i Norge heller.
Nej.
Och det var jobbigaste när gränsen var stängt.
Under corona, då under fick ni problem, ja.
Innan gränsen stängdes, då var det liksom hamstring. Det var mycket folk.
Mm.
Så köpte vi mycket varor, så plötsligt gränsen är stängd. Och då hade vi mycket färska varor, kött och sådana.
Mm.
Men vi var tvungna att hitta en annan väg och fungera som grossist istället för butik. Så sålde vi till andra butiker och byggde upp andra butiker med bred sortiment.
Och det här blev ni väldigt snabbt då när corona kom?
Absolut.
Men annars, jag läste någonstans att ni hade köpt ett stort varulager precis när gränsen stängdes. Du hade köpt in varor för 8 miljoner. Och hur gör man då liksom? Kunderna kan inte komma.
Det är faktiskt 12 miljoner.
Oj.
Vi har ju köpt, men vi har planerat om gränsen inte öppnas, så ska vi fungera som grossist. Sälja till butiker.
Svenska butiker.
Både utländska butiker, sådana små butiker. Vi har inte kommit så långt så att gå in i kedjan. Men nu registreras Balkan Gross. Vi ska ha egna varumärke.
Var det här något som egentligen började genom pandemin?
Ja, tanken började under pandemin och alltid började under pandemin.
Mm. Men och det här är möjligt också genom att numera så köper ni direkt från leverantörer alltså på Balkan, eller?
Vi har 95% eget import. Vi köper Balkan, Turkiet, vi köper ris direkt från Pakistan och Indien. Så vi är inte beroende längre från leverantörer. 5% så kan vi komplettera.
Det är inte längre grossist i Malmö eller någonting sånt?
Nej.
Men det här innebär att ni får resa mycket.
Ja, men nu tack och lov, vi behöver inte resa. Man kan resa en gång, men nu är det allt per telefon. Det går liksom telefon, WhatsApp, det går, ser på bilder. Men när man är lite nyfiken, då åker man på plats och ser med vilken fabrik man har att göra och allt sådana grejer.
Men du, allt har inte varit enkelt för er. Det kan ju tyckas att det bara är framgång. Det går bara bättre och bättre. Ni har haft, jag har läst att ni har haft problem med stölder och även nästan insiderbrott. Alltså.
Det var insiderbrott. Det var värsta med insiderbrott. Men vi har överlevt. Vi har förlorat allt. Plus vi har gått minus 15 miljoner i skuld.
Under den perioden?
Under den perioden.
Vad var det för typ av insiderbrott?
Det är känsligt. Den vill jag faktiskt inte prata om.
Nej.
För att den är väldigt, väldigt känsligt.
Mm.
Och nu huvudsaken att vi har kommit över.
Mm. Ja, för så har ni gått upp i er butik. Ni arbetar, både du och Hafizi, ni jobbar liksom mer än 8 timmar varje dag. Det här är ert liv, butiken.
Det är riktigt. Det är butiken vi betraktar också, för att vi har startat och betraktar vi som tredje barnen för oss.
Mm. Och numera jobbar ju också barnen med er.
Ja. Vi har två. För mig, jag kallar fina söner som de. Vi är mina högerhand. De hjälper oss. Nu är det familjen som driver. Och det är inte lätt att jobba med familjen. För att familjen ska man ha privat. Familjen ska man ha på jobbet. Familjen ska man ha överallt.
Mm.
Och det går inte utan att man ska liksom växla ord och allt såna grejer. Men tack och lov, vi har hittat ett recept.
Mm.
Så att vi kan jobba tillsammans, vi kan vara privatliv tillsammans, semester tillsammans, utan att jobbet ska påverka eller ta med oss hemma. Eller...
Har ni satt det som en regel nästan? Att
ja.
Ni pratar inte jobb när ni har familjemiddagar?
Absolut, när vi är hemma. Vi pratar ingenting om jobb. Det får vara det största problemet. Låt problemet på jobbet. Imorgon sitter vi på kontoret och pratar om den. Hemma, vi har barnbarn, vi har svärdottrar, mm. vi är där, vi ska äta mat, vi ska inte prata om business.
Jag tänker på en sak, Hisen. Den här fantastiska resan ni har gjort i Sverige, skulle den vara möjlig om man kom som flykting idag, tror du?
Det finns möjlighet alltid. Det spelar ingen roll. Men man ska jobba för att ska utveckla någonting.
Tycker du liksom att du har drivits av någonting annat än att bli rik?
Ja, för mig, rikaste, jag är rik med hälsan, för det första. Jag är rik med en familj, den andra. Jag är rik med ett fungerande företag, det är rik. Jag har aldrig haft tagit någon utdelning på företaget. I 27 år, jag har inte haft någon utdelning.
Men nu är du också rik, du har en fin Mercedes, berättade du. Nu är du också rik på riktigt. Den här vägen att gå från Migrationsverkets dagersättning till att butiken går så bra, så den är med på 10 i topp bland de butiker som har mest lönsamma liksom, utifrån omsättningen i Sverige. Hur har det förändrat dig?
Ja, det har inte förändrat mig. Jag är den Hisen som jag var för 30 år sedan. Inte, vi pratar som människa.
Mm.
För mig är viktigt en människa.
Mm.
För att ett vacker dag, oavsett hur rika vi är, vi ska dö och lämna alltihopa. Vi tar inte med oss någonting. Om vi bygger ett samhälle, om vi hjälper en familj som är nöda, då är det man rik. Man är inte rik för att man sitter bara själv och äter en kalkon eller en lamm eller någonting. Det är inte rik för mig. Eller köra en Mercedes. 2-3 miljoner. Eller ha en bassäng hemma. Nej, för att du kan lika gärna bada även i sjön.
Mm.
Men när du har möjlighet att hjälpa till. Ungdomar, samhället, det fungerar. Dra ut från brottet och göra en människa, då är man rik.
Mm. Man pratar framtid, att nu är det barnen som tar över, dina söner. Och de är mycket mer uppvuxna i Sverige och de tillhör liksom de tillhör nuet på alla sätt. Hur tänker du om framtiden?
Ja, både jag och min fru Hafise, vi har jobbat mycket under den tiden med barn och bevisa för dem att att driva ett företag när det går fint, det är jätteroligt.
Men du pratar också om att du har en dröm, innan när du och jag drack kaffe så pratade du om att du har en dröm att att ni ska kunna vara mer och mer lediga. Ni går mot 60-årsåldern och redan nu ska ni stiga bort en månad. Har du en sån tanke liksom, att de får ta över mer och mer?
Absolut, absolut. Och då är det, vi ska vara bara som en skugga för dem. Mm. Lite när vi kommer till 62, 63. Vi ska vara en skugga för dem. Vi ska vara utanför, runt omkring. Pappa ska plocka lite skräp. Mm. Det är inte skrämmande att plocka lite skräp och sådär. Men när de behöver hjälp så ge till dem en stöd. Mm. Så ska du göra.
En senior advisor som de säger.
Ja.
Skuggan som går lite bakom.
Ja,
ja precis. Hur tänker du dig Balkanboden om 10 år?
Ja, jag tror att Balkanboden om 10 år, det kommer att vara en riktigt avancerad butik. Med många, många anställda och mycket större.
Och fortfarande i Charlottenberg.
Ja, Charlottenberg, vi får se Charlottenberg, ja. Men vi får se, vi har andra planer också. Att alltid i livet man ska ha plan A, B och C. Och vi är också på väg till plan B. Blir lite större.
Är det grossist?
Grossisten, vi börjar väldigt fort. Mm. Det är ingen liksom, den är fortfarande istället att belasta vanliga Balkanboden, då har vi grossistverksamheten som vi kan sälja till Balkanboden också.
Vad är plan B då?
Plan B att vi, det kommer ni att få höra om vi lever om 10 år till. Jag hoppas att
ja. Du har sagt att Hafise är pessimist och du är optimist. Många företag har den här fördelningen, en gaspedal och en bromspedal. Bromsen är ju ganska otacksam i jämförelse. Hur ser du på det?
Du, jag har en ära. Jag är faktiskt har en ära att jag har Hafise bakom mig. Men Hafise är pessimist och hon bromsar mig lite grann. Och det är bra när jag är på hög fart. Då bromsar hon så att jag inte kommer till någon olycka.
Hur hade företaget varit utan Hafise?
Det hade inte fungerat. Och då det skulle inte fungera idag heller. Hafise är en sån människa som har lyft upp mig. Både moralisk och hon har lyft upp mig med allt möjligt. Hon ger mig liksom kraft.
Och du sa hon älskar idag att få arbeta i en affär ihop med sina söner, med
absolut,
sin familj.
Absolut, hon är i affären med sina söner. Hon tycker liksom att hennes värld är här.
Du var ju geolog i Kosovo, alltså specialist på bergarter. Har ni några intressanta bergarter i Värmland?
Ja, sen har jag börjat med business så har jag inte liksom var intresserad. Jag var inte intresserad alls att se om det fanns någon bergart eller någonting sånt. För att jag visste att jag kommer inte att få ett sånt jobb. Jag är gammal för sånt.
Du ska inte öppna gruva?
Absolut inte. Jag ska öppna Balkanboden istället. En gruva som är bra för mig och för min familj. Det är min gruva. Och för mina barnbarn.
En annan sorts gruva.
Annan sorts gruvan.
Tack för att du kom hit, Hisen. Spännande detta.
Tack. Tack snälla.
Väldigt kul att få träffa dig.
Det är samma.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Firman och jag som görs i samarbete med Småföretagarnas riksförbund och produceras av Street Business och Umami Produktion. Glöm inte att följa oss på sociala medier och missa inte nästa avsnitt.
Thank you.